Hallå allesammans och varmt välkomna till det, vad blir det, 67:e avsnittet av 150 kilo podcast som återigen är splittrat, där lite mer än 75 kilo sitter på Lidingö i Stockholm och lite mindre än 75 kilo i form av Magnus Ziegler sitter på Hyper Island i Karlskrona.
Back in business.
Jajamän, fan du ser... Du ser ändå frisk och kry ut. Du ser ju inte för smal ut som du har gjort vissa gånger när man har sett dig på Skype och varit ute på resande fot.
Där har du magen.
Magnus ställer sig upp i webbkameran och klappar sitt sexpack.
Det är ingen sexpack.
Han har ju
eller, om jag spänner.
Ja, men du har ju den sjukaste kroppen utan att träna.
Tack. Vi har hört det förut, Jocke. Vi behöver inte poängtera det igen.
Ja, men det är ju det mest sanslösa jag har. Det är ett naturfenomen, ja, hela det.
Jag är lite av ett mirakel. Det är, men så här, idag såg vi hade en genderföreläsning eller så här gender equality grej. Och så togs det upp ett exempel av American Apparel, made in Bangladesh. Har du sett den?
Jag
tror nästan att det kommer bli omslaget av det här avsnittet. En made in Bangladesh med naken mangan på. Det blir fint. Ja, men hur är läget då, Jocke?
Ja, men det är bra. Faktiskt väldigt bra. Jag har tagit med mig mycket av lyckosegmentet som jag fick vänta på en hel vecka att få ta förra veckan. Och jag är glad och nöjd.
Men visst är det härligt när segment eller saker man har pratat om i podden liksom får så här landa i en liten efter att man har formulerat det och sen får liksom ta verklighet på något sätt.
Ja, men exakt. Jag har en liten faktiskt spin-off på det, men jag ska ta det mycket senare idag. Men hur mår du då? Hur känns det att vara tillbaka i over there?
Over there. Always sunny in San Diego. Eller always... Alltså det har varit regnigt och pissigt och...
Blåsigt. Ja,
blåsigt såklart. Nej, alltså jag vet inte fan. Det här är en stad som jag gärna kommer någon gång sådär... Aldrig igen till. Nej, jag skojar. Men det är en ganska pissig stad egentligen. Sommaren är fine. Och det jag skulle lätt kunna tänka mig ha en liten stuga här som jag kan återvända till någon gång i livet. Men det ska bli skönt att få slippa vandra längs de här gatorna och det känns inte som att komma hem heller. Även fast det har varit ens hem i ett år. Det känns som att man har lämnat Karlskrona bakom sig och nu är det liksom bara sån här, lite som ett återbesök hos läkaren.
Jag förstår. Men känns det i stan att det är full stridsbevakning på flottan där? Det är ju där Sverige har sin största flottbas.
jag tror att det är väl snarare att det inte är någonting alls här för att alla är uppe i skärgården.
Aha,
eller jag vet. Jag har inte märkt
någonting. Nu är det bara jävligt lugnt. Du har inte märkt ett skit.
Nej. Jag instagrammade ju, eller twittrade från när jag åkte över Sundsbron i alla fall. Där var det inga ubåtar.
Men hur kändes det då när du åkte då ner till Malmö? Jag såg du skrev en del på Twitter och...
Ja, alltså,
var glad över att vara tillbaka i Malmö. Men ja, kanske alltså, inte så glad över just Karlskrona.
Vi ska prata lite mer om det sen. Men innan jag åkte till Malmö så fylldes min kropp med en massa ångest. Men när jag väl kom till Malmö så var det en det var lite som att så här, jag kan tänka mig när man har varit gift i massa år och man har börjat ta en liksom, förhållandet väldigt mycket för givet och man liksom kommer hem från jobbet, slår upp dörren och bara, var är maten liksom? Och jag kommer ihåg till och med att jag twittrade om det så här, Malmö, ge mig min falafel liksom. Och det kändes ju bra på ett sätt för det var så här, ja, men jag är hemma nu, jag kan få min falafel.
Men så det är ju lite mansgrisigt av
dig. Ja, men det var exakt det jag kände 5-10 minuter efter att jag hade twittrat det och gick längs Malmös gator. Alltså det var inte ens vackert väder eller någonting, men jag kände bara att så här, Malmö har det här livet. Alltså det är liksom en själ i Malmö som bara bultar.
Hon var vacker trots att hon gick i sina sunkigaste mjukisbyxor.
Ja, jo, men exakt. Och jag kände att jag fick ett dåligt samvete över att jag hade demandat den här falafeln plötsligt. Så jag gick inte direkt till Jalla Jalla, utan jag satte mig längs Södra Förstadsgatan, en av de typ 200 espressohusen som finns på den gatan, och liksom bara söp in lite känslan av Malmö. Och det var väldigt härligt. Och jag kände mig alltså nästan oroväckande hemma.
Hade du gott gjort din demand då? Dina krav?
Ja, genom att bara ta det lugnt och ta en kaffe. Ja, ja. Jo, nej, men jag vet inte, det kändes... Ja, men, jo, jag kände att jag liksom fick be lite om ursäkt på något sätt.
Skönheten på något sätt?
Ja, men exakt, jag bejakade verkligen. Ja, men det är bara en känsla som är väldigt, väldigt härlig av att liksom veta sin plats i Malmö och känna att ja, det här är en stad som jag nog kommer ha en väldigt långvarig kärlek till. Även fast jag inte är där, men jag kommer kunna komma tillbaka till staden och veta att det är en... Det finns en djup plats i mitt hjärta som ägs av Malmö. Så ja, men det var nice. Jo, men så när jag var i Malmö fick jag då sova hos min kära, kära, älskade Linnea Schumacher. Alltså det här är... Vi har en superior queen of Bangladesh utsedd. Jag tror att hon är kanske den bästa ambassadören för vad Bangladesh innebär. Jag satt ju där på café tills hon hade slutat. Hon jobbade i Köpenhamn då och kom över och vi möttes upp och bara och liksom det, när man börjar bara hör från det öppna fönstret liksom my god och det är liksom Bangladesh
och du svarar my god.
exakt. Ja, men då kände man sig hemma liksom. Ja. Och jag liksom Malmö, numera known as Mangelmö, är liksom en given plats liksom. Så att vi hade jävligt trevligt. Det var massa av liksom sommarens eskapaders vänner som buntades ihop i hennes lägenhet och vi åt tacosar hela kvällen och testade någonting nytt. Det här måste jag fråga dig om du har provat. Alltså i den långa svenska traditionen av tacos har plötsligt en inkräktare kommit. Det finns ett nytt fenomen.
Ja, båtarna.
Båtarna.
Ja, det är så jävla nice.
Ja, det är så givet. Det är kanske den alltså det roliga var att vi stod
där och
bara... Jag åt
det igår.
Ja, men eller hur? Det är så jävla fint. Alltså ja. Vi stod i affären och bara liksom det var en ytterst tveksamhet kring alltså om vi kunde ta oss an det här experimentet för att en taco är antingen en rulle eller knapriga liksom
skålar,
skal.
Skal.
Ja, men en mjuk båt. Ja. What's going on?
Ja, men jag åt dem igår för jag såg på reklamen att de var att det var on. Och då kände jag
för jag var med. Hur är reklamen? Hur har de brandat det här?
Det har kommit en nyhet på tacomarknaden. Tacobåtar. Nej, jag vet inte. men jag blev så jävla sugen på att äta dem. Så då sa jag det till Alma som jag var med då när jag såg reklamen att ska vi inte göra det där ikväll? Så då fick jag laga tacos och hacka grönsaker. Och sen så köpte vi de där båtarna.
Ja, men alltså de har ju löst ett fundamentalt problem inom tacoindustrin.
Ja.
Alltså man kan ju göra sitt berg nu. Och man behöver inte ha ångest för att den inte får plats inuti rappen.
Nej, men precis. Det är hur bra
det är. Det är så fantastiskt. Det enda var ju att den första som skulle alltså testa det här blev ju att hela båten bara föll isär i händerna på. Men det gjorde liksom inget, för det var liksom en del av upplevelsen.
Det var ju så jävla värt.
Ja, så jag tror att tacobåten var en given succé. Och bara för att liksom gå med i hela den här tacokänslan så blev det ju då glassbåtar till efterrätt.
Ja, men jag kände ju det. Jag twittrade ju om det igår. Jag bara, alltså, jag åt tacobåtarna igår. Det var som att äta en glassbåt fast den smakade köttfärs och var varm.
Ja. Ja, shit. Ja, men det är fint. Det är jävligt fint. Så jag måste säga att det Malmö visste sen vi drog ut på Moriskan och vi hade en sjuk jävla kväll. Det var fantastiskt. Och jag kan inte annat säga än att Malmö i mitt hjärta. Och ovanpå allt det här så ja, men du vet, plötsligt började jag känna sån patriotism i Malmö. Där att jag direkt börjar kolla på Malmö FF spela i Champions League och bara känner en sån så här, wow, det är så häftigt. Men någonting från Malmö-vistelsen som jag har tagit lite med förvåning och gett lite eftertanke är Linnea då. Hon har en ny pojkvän. som hon då blivit dunderförälskad i, och hon har träffat honom på filminspelningen hon jobbar på. Och hon ja, men det var nog ganska spännande, för att hon har ju alltid varit med liksom bra och fantastiska människor liksom. Men jag har nog aldrig i hela mitt liv blivit så förälskad i en tjejkompis pojkvän. Jag har aldrig liksom klickat så bra med en tjejkompis pojkvän. Och det här var någonting som jag blev helt fascinerad över. För att, jag menar, det är ju någonting speciellt med att som både du och jag har tjejkompisar, och sen att liksom vara väldigt sen nära med dem, och sen så plötsligt så kommer en kar in i deras liv eller en tjej in i mitt liv, och sen så är det liksom inte riktigt samma sak längre.
Ja,
alltså, jag säger inte att det är någonting jag brukar uppleva, men det är ändå någonting som skulle kunna vara, eller hur? Eller, men det är ändå någonting som så här, jag skulle inte känna mig 100% bekväm med att vara lika, ska man säga, gosig eller lika så här kärleksfull mot min tjejkompis framför hennes nya pojkvän.
Nej, ja, jag förstår precis vad du menar, men jag tycker ju också att de människor som ser det som att man att de tycker att det är svårt eller någonting konstigt med att vara vän med någon av motsatt kön, det är ju människor som inte har alla hästar hemma, enligt mig.
Men exakt. Men det är ju exakt det som jag som gav mig lite den funderaren. För att, alltså, för mig var det så jäkla naturligt att, och för henne också, vilket var det bra med hela situationen, att jag kom ju precis lika bra, eller liksom relationen var exakt densamma mellan mig och Linnea, bara, men jag tror att det var just för att han är en så himla fin människa, och att liksom det fanns aldrig någon, eller alltså, den är ju obefogad, men misstänksamhet från hans sida, och det fanns inte en sån här, alltså, han var så öppen mot mig och jag älskade honom, alltså vi klickade på liksom 10 sekunder, och det var så härligt på något sätt. Men överlag så har jag funderat kring det här med det har varit åt andra hållet. När jag har blivit tillsammans med någon och mina tjejkompisar har inte distanserat sig själv, men jag har känt mig obekväm med att visa samma kärlek mot dem. Och det är där jag funderar på, det har liksom varit från den flickvännen jag har varit med, har det kanske liksom funnits avundsjuka eller liksom det här misstänksamheten mot att jag har så många tjejkompisar. Och det är det som jag funderar kring, ja, men som du säger, människor som tror att det bara att det bara finns en anledning att vara tillsammans med en, eller vara kompis med någon från motsatta könet, att det är så skevt på något sätt.
Jo, men i en relation så handlar det ju om att man får ju ett utbyte oavsett vem det är man har en relation med. I din och min relation så får ju jag ut saker också. Det handlar ju om ett utbyte, annars skulle vi inte vara vänner. Du ger mig glädje och skratt och input och dina synvinklar på saker, och jag antar väl att eftersom att vi är vänner att jag ger dig ungefär samma sak tillbaka. Och likadant handlar det väl om, oavsett vad det är för kön på människan man har en relation med. Sen så finns det ju ett extra lager av att man, om man har en sexuell relation med någon, då är det klart att det finns någonting annat där. Men det ska ju inte vara, det kan ju omöjligt vara den första tanken när man har en kompisrelation. Alltså jag har så jävla svårt att se människor, och jag har svårt att se hur de människor lever som hävdar att jag, alltså som kille då, säger att jag skulle aldrig kunna ha en tjejkompis, eller som tjejer att så här, det är jättesvårt för mig att ha killkompisar. För att jag förstår inte riktigt vart problemet är, för då ser man ju folk som män och kvinnor istället för att se människor som människor. Och det är väl där det stora felet börjar, för mig i alla fall.
Ja.
Alltså, man måste ju se det på på nivån av att det här är en människa, oavsett om det är en tjej eller en kille.
Verkligen. Det är det här jag funderar också kring när man blir kär i någon. Jag blir ju inte kär i könet heller.
Nej.
utan jag blir kär i människan.
Absolut.
Jag kan... Och det här blir ju kanske en fråga kring
din sexualitet då.
Ja.
Mm, absolut. Jag har också tänkt så. Jag känner väl likadant så. Men däremot så vet jag vad jag blir sexuellt attraherad av. Alltså jag kan känna kärlek till män och mina vänner så. Ja. Men jag kanske inte då känner en sexuell attraktion till dem. Och då kan jag ju inte ha en kärleksrelation som normen är för en kärleksrelation där sex är inblandat. Liksom.
Men jag funderar på om man är asexuell.
Ja.
Nu är jag nog ganska så oinformerad om exakt vad det innebär att vara asexuell. Men jag har förstått det som att man inte har en sexuell drift i, eller man vill inte ha sex.
Mm. Så har jag också förstått det.
Ja, men det då men betyder det att man, alltså är man antingen heterosexuell eller bisexuell eller asexuell, eller har man fortfarande en sexuell läggning fastän man är asexuell? Och i så fall borde inte den kunna vara alltså, men kön borde, i så fall.
Ja, fast den sexuella läggningen är väl att vara asexuell då?
Ja, men
att
exakt,
man inte tänder på någonting.
Men bara för att man är asexuell betyder ju inte det att man inte kan känna kärlek.
Nej, absolut, du kan känna kärlek, men du känner ingen sexuell attraktion. Och det är väl det som är sexuell läggning.
Ja, det här blir bara lite mindfuck för mig. För att då finns det ju skillnad på vad man kan känna kärleksmässigt till en person och vad man har. Ja, det är det här. Det är där vi återigen landar i att jag inte kan skilja på kärlek och sexualitet.
Nej, precis. Och det är väl det. Jag vet inte. Jag kanske måste lära mig att skilja mindre på det. Och du måste lära dig skilja mer på det. Eller något.
Eftersom jag inte vill gå in på några detaljer utan mer kring känslan jag hade.
Av respekt för andra eller för att skydda ditt eget arsle?
Både och. Nej, av respekt för andra främst.
Bra. Men i sådana fall är det rättfärdighet.
Du menar att jag hade...
Ja, alltså enligt mig så de gånger som jag censurerar mig själv så är det av respekt för andra. Och det vet jag att du också gör. Men jag vill bara att du ska tänka igenom det så att det inte är för att skydda dig själv. För jag tycker att det är viktigt med transparens.
Ja. Som sagt, jag vill inte gå in på detaljerna, men jag gjorde ett ganska stort misstag i min förhållning till människor omkring mig. Och kan vara ett av de större misstagen jag har gjort so far. Och någonting jag aldrig har gjort hittills och som jag hoppas att jag aldrig kommer behöva göra igen. Mm. Eller aldrig kommer göra igen. Men det som jag har sällan varit med om, hur ångest har kunnat börja med att vara obefintligt till att växa så snabbt och accelererande inom mig.
Mm-hmm.
Och jag kommer ihåg i lördags, jag var på väg ner till Malmö, satt på tåget, det var ganska tidigt på morgonen, så jag liksom sov mesta delen av resan. Och jag bara kommer ihåg i den här drömmen hur jag förlorar alla mina tänder. Eller det är liksom, jag börjar gnaga sönder dem och så börjar de bara mer och mer liksom falla ur bakifrån och framåt liksom. Och,
fan vad äckligt.
Jo, men så var vi då på väg till tandläkaren och jag hade lagt de här tänderna på en bok i en.
Alltså, är det inte väldigt tråkigt att höra någon berätta om sina drömmar? Alltså jag tänker bara för lyssnarnas skull.
Jo, men det är verkligen det. Fast jag tror också att det finns en... Om jag kan ge någon utomstående input från vad mina drömmar betydde, så kan det finnas en intresse.
Ja, men då säger vi som man gör i så här amerikanska rättegångar, att så här, make a connection soon.
Ja. Så det, ja, men jag i alla fall, jag vaknade i det här tillståndet av panik och var tvungen att känna efter med fingrarna i munnen ifall tänderna var där liksom, för att jag inte trodde att de var där. Och men jag inte för att jag är en stor believer av drömtydning, men det här har hänt förut och det har alltid varit samma koppling kring att man har ångest och man känner att man har tappat kontrollen när man förlorat henne. Och det här har ju att göra med när man att det är en starkaste muskel och man, det är en enda verkliga försvarsmekanism när man är liten att kunna bitas. Liksom. Och det här, det var väldigt jobbigt på något sätt hur och känna hur det här bara växte inom mig och den här ångesten. Och sen så för att göra saker och ting värre då så såg jag på en dokumentär.
var det för att du ville göra saker värre eller var det bara blev så? Visste det bara du att blev det här var en ångestladdad dokumentär?
Alltså till viss del visste jag att det var en ångestladdad film, men jag hade inte en aning om hur ångestladdad jag blev av den. Filmen heter, eller dokumentären heter The Act of Killing. Har du sett den?
Nej, jag har inte sett den. Jag kollade på trailern på IMDb nu innan inspelningen här. Den verkar alltså, den kan, oerhört hemsk, alltså.
Ja, alltså den kan varmt rekommenderas för den själv eller för den masochistiska människan som vill utsätta sig själv för det här. Men för
eller
andra
för den
så,
som mår så fruktansvärt bra och är glad hela tiden, så kan den behöva komma ner på jorden.
Ja, men exakt. Ja, men det här var alltså en film som handlar om Indonesiens 60 eller en återspegling av Indonesiens 60-tal där man där militären tog över staten och de skulle eradicate alla kommunister. Och eftersom militären inte gjorde det här själva så var det liksom upp till gangsters att göra det här. Och de här gangsterna har liksom hyllats på ett sätt och ses, alltså de är väldigt, har väldigt hög status i samhället för att de dödar de här tusentals människorna. Då får man, dokumentärteamet följer ett gäng gangsters som då ser tillbaka på den här tiden och de kommer på idén av att vi ska göra en film utav allt vi har gjort. Och vilket är kanske den sjukaste av scenarion när man pratar med en människa som har dödat tusentals människor och de är liksom så pass stolta och de har liksom ingen insikt kring hur sjuka dåd de har gjort. Och de får gå fritt på gatan och folk liksom, de är hjältar på ett sätt. Och under då ska de reenacta alla de här scenerna och liksom visar dokumentärteamet hur allting har gått till och sen börjar de liksom skapa den här ganska bizarra filmen som när man ser, alltså jag kan fortfarande inte föreställa mig att den här filmen kan vara bra överhuvudtaget för att den är så sjukt gjord. Men under då skapandet av den här filmen så börjar det krypa in på dem. De börjar, eftersom de själva skådespelar i filmen och både utsätts för de här dåden själva och utsätter andra för de här, så börjar sakta krypa på dem vilka, alltså vad de har gjort för någonting. Och ångesten hos dem bara smyger sig på så radikalt på något sätt, så att i slutscenerna när de då får se den här filmen och liksom samlar sin familj och sina barnbarn att liksom framför TV:n och är stolta att de ska liksom visa, kolla vad farfar gjorde, kolla vad, vilken hjälte han var.
Nej, men för fan.
Alltså. Och sen så börjar de känna efter liksom plötsligt och börjar ifrågasätta så här, kände de verkligen så som, för att han, den här gubben liksom har blivit strypt själv och för iscensättning av det här och han har liksom gått in i rollen så mycket så att han plötsligt börjar känna liksom, var det så här de kände? Shit, vad sjukt. Alltså så här, fy fan vad hemskt liksom. Och dokumentärfilmaren säger ju till dem att, men fast de kände mycket mycket värre eftersom de, du visste att det här var en film, för de var det att de skulle dö. Och plötsligt så liksom bara sköljs han över av den här ångesten och han, då går han och så ska han gå och visa där han gjorde sitt sista, eller ett av de sista dåden liksom. Och så står han där och det man bara ser, det är så påtagligt hur ångesten bara, alltså, sköljs över honom och hur han plötsligt så bara trycks allting upp ur honom och han står och torrspyr i liksom 5-10 minuter och det är 40 år av ångest som bara, alltså, måste komma ut ur honom. Och jag, alltså, det här kan vara en av de sjukaste och starkaste scenerna jag har sett fångas i verklighet liksom, av ett dokumentärteam. Och jag, ja, men det blev bara så påtagligt hur någonstans moralen är någonting som faktiskt finns i alla människor. Och att hur det här var ett sånt bevis, hur man kan förtrycka den. Och hur det blir ett fysiskt förtryck inom en. Och när det här börjar krakulera och spricka upp, att det faktiskt fysiskt måste komma ut ur en för att det är så groteskt laddat i en på något sätt. Ja, alltså jag är fortfarande ärrad av den här filmen. Jag mådde, alltså det här lager på lager, hur allting bara la sig ovanpå mig, var bara en obehaglig, för att säga det minsta, upplevelse.
Men har du så här... Jag har skitsvårt. Det här är så... Fan vad jobbigt det här var. Jag vet inte varför det var så jobbigt för mig att bara höra dig prata om den här filmen. Men... Alltså jag... Bara tänkte... Hur du... Eller om du har så här... I dels din egen ångest, men också i att se de här andra människornas ångest. Vad har du tagit med dig någonting därifrån som kan göra dig starkare?
Ja, alltså det var väl det som kom till mig på något sätt, att man måste möta sig själv och se, kunna se sig själv i vit ögat, eller vad man säger. Och man någonstans måste man vara ärlig mot sig själv, vilket till slut ledde till att jag kunde släppa den här ångesten, eftersom jag tog itu med hela situationen. Och det är ändå så att ärligheten kan vara jobbig, men ser man den i ögat och vågar syna den, så kommer det alltid att leda till någonting bättre. Jag är ju en förespråkare för att ta ut glädje i förskott.
Jag älskar att vi gick från typ den här poddens historiskt mest laddade segment. Från kanske känslokonserten där, avsnitt 48 typ. Någon gång.
Ja, fast när du fällde en tår live, det tog nog ändå...
Ja, det var väl då någonting, ja, sånt. Eller någon gång tidigare. Men från det till att ta ut glädje i förskott.
Jag tror någonstans med när en...
Vi jobbar med kontraster i 150 kilo podcast.
Nej, men jag tror faktiskt att när en så stark känsla kan lätta, alltså när ångest kan upphävas och bara kan liksom lösas upp på något sätt, så finns det så mycket utrymme plötsligt för att känna det andra spektrumet av känslor. Nej, men så för att ge lite bakgrund till det här, och som sagt, det här är en liten disclaimer för mig själv också, att det är glädje i förskott, och jag tänker ta ut den för att det är det enda sättet att få garanterad glädje ur alla situationer, att faktiskt ta ut den i förskott.
Jag tycker ändå att det är en jävligt bra tes. Alltså det finns ju någonting väldigt smart i det. För att då får man ju också ta ut dubbel glädje om det väl slår in.
Exakt, exakt. Samtidigt så gäller det också att kunna hantera det om det inte slår in, för då har man ju byggt upp en förväntan. Men det är inte det jag gör. Jag förväntar mig ju inte att jag ska få det, men jag är så jävla glad ifall det skulle bli.
Okej. Okay. Ja, men berätta nu, vad är det som har hänt?
Ja, men så här va. Jag var tillbaka på Us2 i Malmö i måndags. Och jag kände så här, det här ska bli en så jävla bra dag. Så hela tanken varför jag skulle komma dit var för att jag skulle presentera mitt sommararbete. Det jag hade gjort med bankanalys i princip. Jag ska inte säga så mycket mer än så för att tråka ut er. Men så det, för att känna att det här skulle bli en bra dag, vaknade, tog en taxi till studion, liksom hoppade ut, kom en kvart tidigt. Som blev bemött i dörren, ställde mig vid espressomaskinen, satte igång lite cappuccino och började småsnacka lite med ett vänner från studion och hade det väldigt bra liksom. Och så står jag där vid espressomaskinen och pratar med en vän, och han har precis skrivit på kontrakt, han blev fulltidsanställd där och allt är hippity-happ. Och sen så kommer då Anders, min handledare från sommaren, och vi ska påbörja vårt möte. Och då bjuder han med då, han jag stod och snackade med, vilket var supertrevligt tyckte jag, men jag förstod inte riktigt varför. han skulle vara med på mitt möte liksom. Och så kommer vi då till det här stora rummet där jag ska presentera, och så är det liksom 10-15 pers där också. Vilket blir, jag blev så här, är ni här för att se mig? Vad trevligt. och vilket fallet var liksom. Så att det var bara att sätta igång med presentationen, och jag levererar och det går skitbra, och jag sätter igång massa spännande diskussioner kring ämnet jag pratade om, och det var härligt. Sen så kommer jag då tillbaka efter det här och vi ska samtala lite kring möjlig internship som jag då väldigt gärna vill göra på Astu. Och det som då fallet var att de har lite svårt att ta in mig där, som det är väldigt många positioner redan och det är väldigt många interns där redan, och det är liksom lite svårt att ha mig där. Men då klickar då art directorn och tech directorn att jag är lite för senior för att liksom vara intern, och att jag egentligen borde komma tillbaka till våren och leda de andra internsen som börjar.
Fan, nice. Vilket
jag bara, aha, nice, nice. Här. Men frågan är, vad ska vi göra med Mangan tills dess? Liksom. Det var lite svårt att hitta någon jag skulle kunna vara med eftersom det är så väldigt mycket som pågår i byrån just nu. Men däremot så tyckte de att de borde skicka mig till New York. Vilket, ja, det vill jag jättegärna göra. Liksom. Så direkt därefter så skickar då Anders ett mejl till New York-studion där han sålde in mig bättre än vad jag någonsin skulle kunna sälja in mig själv. Och vilket var jävligt nice. Och så grejen var att han, jag fick svar direkt på eftermiddagen om att det var perfect timing. De ska precis hoppa på ett nytt projekt där de behöver en strateg intern. Varpå jag, alltså den glädjen jag kände. Fatta om jag skulle åka till New York.
So now you're heading for New York. Concrete that jungle.
Så nu ska jag ha en intervju med honom på tisdag.
There's nothing you can do.
Jag älskar din bakgrund.
Nice.
Jag vill ha dig som bakgrundssångare i mitt liv, Jocke.
Det hade varit asfett.
Så det här är ju någonting som är jävligt nice. Men nu kommer ju lite den här frågan. Idag hade vi då en annan föreläsning efter den här gender equality-föreläsningen. En kille som jobbar som creative på Wieden Kennedy, en av världens största global brand agencies i Amsterdam. Och han, jag blev plötsligt så jäkla sugen på att jobba med reklam.
Mm-hmm.
Och det här är ju någonting som jag har pratat om ganska länge, men att jag verkligen, verkligen inte vill göra.
Nej, men jag säger ju det. Du är i själen en reklamare.
Ja, men okej. Men det här är ändå en tanke som jag vill prata lite om nu. För att jag, det känns alltså så här. Han som pratade med oss, han sa ju också innan han började presentationen så här, ja, jag gillar inte reklam heller. Och så här, jag tycker så här, eller jag gillar inte reklambranschen, vilket de flesta som jobbar där inte heller gör. Men någonting, när jag frågade honom det här senare på dagen, hur han ställde sig eller varför, hur han ändå tänker att han jobbar med det, så sa han, jo, men jag gillar, eller snarare älskar, bra reklam. Alltså när det är riktigt bra. Och när det talar till. Och jag menar, det gör ju alla. Det är ju dålig och keff reklam som man inte gillar. Men snarare hans motivation till att göra det här är att han vill göra coola saker och vill se hans coola saker bli verklighet. Och det är plötsligt här som min själ vacklar lite.
Okay.
För att, jag menar, anledningen varför jag inte vill jobba med reklam är för att jag inte vill pracka på folk saker som de från, i grund och botten inte skulle vilja till att börja med. Eller ge folk en bättre anledning att göra någonting och plötsligt legitimisera någonting som de naturligt inte skulle göra eller köpa eller vad det nu är.
Ja, absolut, fast grejen är väl att det handlar väl om att trycka på rätt punkter, för att de alla behöver ju, alltså egentligen behöver vi ju ingenting.
Ja, och det är ju det, och liksom reklam och allt det här spelar ju den största rollen inom kommersialismen och kapitalismen och så vidare, och allt det här är ju saker som jag inte är en sucker för.
Okay.
Så. Och vilket är problemet. Men samtidigt så drivs jag utav idén om att få göra jävligt coola saker som kanske kostar väldigt mycket pengar att göra. Och då finns det bara reklamvärlden att spela i.
Mm.
Och det är här jag känner så här, ja, kanske jag måste få liksom flyga lite och kanske göra saker som går emot min själ för att senare få göra det som, och så här, lära mig hantverket för att senare få göra det som jag egentligen vill göra. Men då är frågan, vad är det jag egentligen vill göra? Mm. Och någonstans så tror har jag, det är det jag blivit övertygad om att jag vill göra, är att göra världen till en bättre plats, att göra bra saker för människan och som gör oss till bättre människor. Och det är någonstans där som jag tror att jag måste jobba med mig själv först. Men det som jag hittade, jag kollade på en annan dokumentär då i dagarna som kallades, jag tror den ligger nog på SVT Play fortfarande, Internets underbarn tror jag den heter.
Mm-hmm.
Och handlar om Aaron Swartz. Det här är en, alltså en ung kille som, han begick självmord för något år sedan. Väldigt tragiskt. Men han var en av de här människorna som verkligen hade möjligheten, eller snarare tog möjligheten att förändra världen. Det är människor som så här, för gemene man är nog inte superkänd, men inom så här nördkretsar och hackerkretsar så är han en världskändis.
Okay.
Han är lite som den moderna tidens Gandhi nästan, skulle jag vilja säga. Nej, men han drevs av visionen av att saker och ting ska vara tillgängliga och människan ska få ärva liksom mänsklighetens kunskap på något sätt genom internet och få tillgång till det. Och nu, jag vill inte gå för mycket in på allt han gjorde, men det var, han var bland annat liksom en av de liksom kick, eller vad heter det? Han var en av dem som sparkade hela idén kring att släcka ner, eller den här blackout day, om
Earth många kommer hour. Ihåg.
Nej, utan när Wikipedia svartnade ner och det var väldigt många hemsidor som under samma dag, under en hel dag, så var det bara svart när man kom in på hemsidan. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det här var alltså i en protest mot en bill som amerikanska parlamentet försökte få igenom som heter SOPA, som i princip handlade om att hade den gått igenom så hade internet blivit en väldigt dystopisk plats att vara på. Och han liksom lyckades få ett förslag som egentligen var helt omöjligt att det inte skulle gå igenom, att faktiskt vända på alltså på majoriteten i valet där bland representanterna. Att han vände hela situationen bara genom en internetrörelse. Och det är det jag tycker är så häftigt, när man i de här tiderna kan få saker att faktiskt hända genom internet. Och vilket han var ett sånt tydligt bevis på. Han fick igång rörelser. Han var egentligen en politisk internetaktivist.
Ja.
Och det är sån jag inspireras så otroligt av det. Och det är lite det här som jag önskar någon gång att jag kan få vara en del av att rulla igång.
Så vad vill du göra? Du har fortfarande inte kommit fram till det.
Ja, men det jag vill göra är egentligen att skulle jag veta det så skulle jag redan vara igång med det, om du förstår. Men jag börjar liksom se mer och
men
mer.
Men du tänker att du måste ta dig igenom skiten för att sen kunna göra stordåd?
Ja, men jag vill lära mig verktygen från den ondskefulla sidan för att kunna använda dem emot dem. Liksom.
Jaha, du tänker så.
När jag ändå pratar om det här att vilja vara med om en rörelse, så är det ändå någonting som inte får undgå våran podd att prata om, känner jag.
Okej.
Ja, men det är det här Mars One-projektet. Jag antar att du har hört talas om det.
Det är väl att det ska åka folk till Mars och ska det filmas, va?
Ja, exakt. Alltså det här är ett helt sinnessjukt projekt.
Nej, men det är ju, alltså, de som skapade Big Brother från början, som har köpt rättigheterna för att filma en reality-serie på Mars.
Ja. Ja, men alltså, ja, eller, jag tror att den här reality-serien kommer nog inte vara inspelad på Mars, utan den kommer vara i det här, för de kommer ju att simulera hela den här vistelsen på Mars i några år innan, i någon öken någonstans. Och jag tror att det är det de kommer filma.
Aha, för det hade ju varit, det fetaste hade ju varit om de hade filmat där uppe så här, när folk börjar äta varandra och döda varandra liksom. Det finns bara one way ticket. Du åker liksom dit, sen är du done.
Men alltså grejen är, det här med att de ska filma, det är inte den huvudsakliga grejen av Mars One-projektet. Men jag kan bara tänka mig så här, egentligen, du som tv-människa måste väl ändå se lite av den här situationen av hur skulle en producent inte kunna lägga sig i de faktiska händelserna.
Nej, men alltså man skulle ju, för att man vet ju att det skulle bli, alltså, oavsett vad som skulle hända så skulle ju folk titta.
Ja.
Alltså det skulle ju bli så makabert och så sjukt att folk inte skulle kunna hålla sig därifrån.
Ja.
Alltså det är ju guld.
alltså, och du säger att jag som reklamare är ond.
Nej, men jag vet att jag är ond. Det är skillnaden. Du vet inte om det. Eller du, men, du gömmer dig för det.
Men så här va, det är bara för att sätta det här lite i kontext. Alltså, Mars One-projektet är alltså att jag tror att redan 2018 eller sånt där, så ska de skicka iväg en sond upp till Mars. Eller upp till, bort till, eller till Mars. Det ska alltså byggas två hubbar, eller två liksom, hur ska man kalla det? Två liksom
baser
där de ska leva i, två baser där liksom matförråd kommer vara i, och två där liksom generering utav mat och så vidare kommer vara i. Och sen så kommer det här hålla på. När det här är uppbyggt då, två år senare, så ska då folk skickas dit. Och sen så två år efter det så kommer ytterligare människor komma dit, och det ska liksom bli en koloni utav det här. Och jag menar, det här, som du sa, det här är en one way ticket till Mars, och man kommer alltså dö på Mars. Och bara en sån detalj som att om man nu har, alltså man kommer kunna ha internet där, men det kommer ta mellan 6 och 45 minuter att ladda varje sida. Och bara den grejen är ganska så här jobbig för den befintliga mänskligheten att uppfatta som en situation. Kan du tänka dig att sitta 6 minuter och vänta på att din Facebook-feed ska ladda?
Nej.
Ja, men grejen är, det har ju alltså varit öppen casting, eller öppen ansökning för globalt för människor att söka det här. Och ja, det här kommer gå igenom ett antal steg liksom för att komma ner till dem. Det kommer vara liksom tre stycken lag, varav bara ett lag kommer att bli uppskickat. Men de här tre lagen kommer att simultant simuleras i en miljö liksom, som jag sa, i öknen. Och det sjuka är, jag tror att det har kommit ner till ett hundratal kanske. Och av de här 100 så är det 10 stycken svenskar som är med bland de här. Men fråga dig, skulle du under någon som helst circumstance kunna tänka dig att vara med på det här?
Nej, men nej, alltså inte jag som jag, men jag kan ju tänka mig att det här är ju sjukt sinnessvaga människor. Ja, det tror jag. Som är kåta på uppmärksamhet, eller som bara inte klarar av att bo i samhället längre. Alltså människor som typ men som har blivit totalt utstötta. De har ingen annanstans att vända sig, så de kan lika gärna dö med en sista stor upplevelse liksom.
Ja, men samtidigt så tror jag inte att de människorna som du precis beskrev skulle kunna komma igenom hela vägen för att faktiskt bli uppskickad.
Nej, det tror inte jag heller. Men de människorna som lyckas, alltså, de är ju galna liksom.
Ja, men samtidigt måste jag ändå se det från ett annat perspektiv. Alltså det här kan ju potentiellt vara det fetaste man, alltså så här, jag tänker om man ser det som sitt livskall att vara den här upptäcksresande, att vara den första människan på Mars. Alltså det här, de här människorna kommer, alltså jag menar, Neil Armstrong kommer vara en fjärt i rymden i jämförelse. Det här kommer vara människor som potentiellt kan vara liksom fundamentet. Det här kan vara Eva och Adam.
Men tänk om du är den människan som är så här upptäcktsresande, precis som du säger, och vill vara första människan på Mars. Och så blir du den andra människan på Mars. Minns du vad han hette som var den andra mannen på månen?
Nej.
Nej, exakt. Då skulle ju hela din värld raseras. Och du får aldrig en andra chans, för du är fast på fucking Mars.
Ja, men samtidigt det men jag tror så här, när du väl är där så är det skitsamma huruvida du var först eller inte. Utan bara, men tänk bara att få vara på Mars.
Ja,
bara
tänk.
Konceptet är så ogreppbart.
Ja, men om du kan simulera det i öknen, då kan du väl bara åka till öknen och hoppa in i simulatorn. Ja, men alltså, alltså jag tror inte att de här människorna som har valt att vara med i Mars One-projektet, jag tror inte de fattar magnituden av det valet. Alltså när du åker dit så finns det ingen återvändo. Alltså du är så på gränsen av vad som är okej för människor att göra mot andra människor. Alltså att skicka iväg dem till ett sånt här projekt.
Ja.
Du är så mycket på gränsen för vad egen vilja är tillåtet att göra. Alltså du väljer ju själv att du vill åka dit och att du går igenom de här testerna. Men jag tror att när man väl kommer upp dit, alltså fy fan, det är som att åka, som om man är i höjdrädd och så spänner man fast sig i fritt fall. Alltså när de där byglarna låses över dig och du sitter i den där rymdraketen, då är du fucking done. Alltså det är slut. Det finns ingenting mer. Alltså du pratar om ångest. Förstår du den ångesten?
Ja, men grejen är väl, ångesten kan ju bara uppstå, man ångrar sig.
Ja, men jag tror att det finns ingen människa som psykiskt klarar av att inse att jag kommer aldrig någonsin se civilisation som jag vet det idag någonsin igen utan att på något sätt psykiskt kollapsa.
Ja, men nej, egentligen är det väl samma sak som att gå ut i djungeln och bara liksom gå in i någon isolering och bara meditera resten av sitt liv liksom.
Ja.
Det skulle jag ha gjort om jag hade hamnat på Mars. Bara meditera och upptäcka sitt inre.
Men det kan du väl göra någon annan. Alltså det kan du ju lika gärna göra i djungeln. Då är det ingen mening
med att
åka till
Mars.
Men
gör jag det i djungeln, då har jag alltid möjligheten att fly mig själv på något sätt.
Okej, så du säger att du skulle vilja åka till Mars?
Nej. Det säger jag inte, men jag är fascinerad utav tanken.
Jag tänkte på en grej till som när vi pratade förra veckan, eller jag pratade förra veckan om det här lyckosegmentet, när jag pratade om den här TED-talket om lycka och att syntetisk lycka och naturlig lycka är likvärdiga.
Mm-hmm.
Och att man inte ska behöva bry sig så mycket eller agera på saker som man ser som någonting som är negativt, alltså, eller misslyckanden. Man ska inte ta så hårt på det för att det inte spelar så stor roll egentligen. Men om den tesen till 100% stämmer, att man inte behöver ta så hårt på saker eftersom att syntetisk lycka ändå infinner sig inom 3 månader, då kommer man ju inte ta så hårt på saker som gör en glad heller. Alltså då tänker jag, då kanske så här, okej, men då fick jag det här jobbet. Yes, jag blir jätteglad, så bara nej, det spelar ingen roll egentligen. För att om jag inte hade fått det så om 3 månader så hade jag varit glad ändå. För då har man ju ändå fått naturlig lycka, tänker jag. Ja, det kanske är bra oavsett.
Ja, det blir lite så här metastudie av sig själv, hur man upplever vad.
Ja, men precis.
Aldrig är särskilt bra, tror jag.
Nej, men då när jag tänkte på det, att när man släpper taget så löser sig saker på något sätt. För när jag skulle ju gå, efter förra inspelningen skulle jag direkt gå och kolla på en ny lägenhet. Älskade lägenheten, blev jävligt glad och tog den direkt på stället och bara, jag flyttar in här om en månad. Ja. Så att nu har jag nytt boende, så om ett tag så kommer jag flytta dit. Så det är skitnice. Men det, som det handlar om var ju just det att släppa taget och inte orka bry sig längre, utan bara se det för vad det faktiskt är. Och så löste sig det direkt. Alltså det här kan ju vara bara en coincidence så. Men det känns ändå jävligt skönt att veta det, eller känna det i mig. Mm. Och så som så här, Markus Krunegård, en av hans låtar heter Askan är den bästa jorden, som handlar om just det. Han sjunger det att ge upp och det blir något nytt. När man släpper taget så tar man steget. Jag har alltid gillat låten. Jag tycker det är en bra låt, men jag har aldrig tänkt på att konceptet faktiskt fungerar. För jag har tänkt att när du ger upp så är du dels en förlorare, men också någon som inte kämpar längre. Mm. Men jag tänkte att det kanske handlar mer om är att du kämpar för andra saker eller får andra värden i livet. Och då funkar ju tesen. Alltså när du ger upp och släpper taget om det som du tror är så jävla viktigt, då kommer det andra att lösa sig automatiskt.
Okej. Okay. Men har du löst det här med kärleken då?
Ja, kärlek och kärlek. Men det går väl framåt, får man väl säga. Och jag tycker...
vad är det jag hör?
Nej, men jag tycker att det är någonting som jag tycker är skönt eller bra med den här tesen, är att när jag lyckades släppa taget om allt så löste sig också väldigt mycket väldigt snabbt. Och jag tror att det där finns det någonting som man kan bära med sig av det, för att det enda jag behöver nu är väl ett välbetalt jobb inom mediebranschen, innehållsbiten av mediebranschen i Sverige. Så att lite som en fenixfågel som föds ur sin egen aska, så har jag nu brunnit och föds igen in i den här glädje- och lyckosfären som jag befinner mig i just nu. Så vi kan väl avsluta med tonerna till Krunegårds Askan är den bästa jorden och bara gå ut och vara... och se det att så här, ja, men ge upp och det blir något nytt. För när man släpper taget så tar man kanske första steget. Och även det andra också kanske.
Ja, fan vad fint.
Mm.
Det var väldigt vackra ord att avsluta det här avsnittet med.
Ja, men verkligen. Och jag, som vanligt, så är vi väldigt glada att ni lyssnar. Och vill ni nå så är det ju under hashtaggen 150 kilo. Eller direkt till mig på Twitter och Instagram på @falken31. Och att Sigler Magnus, om ni vill prata med bara Magnus, eller så får ni ta oss båda helt enkelt. Så nästa vecka så är vi tillbaka igen i ett helt nytt 150 kilo. Och jag älskar att du inte har nämnt att det här är ett primtalsavsnitt.
Ah, jag skulle precis säga det. Jag skulle precis säga det. Jag väntade ända till slutet för att jag visste att våra kära lyssnare skulle tänka han har glömt det. Och så skulle jag bara droppa det och sen så förstör du hela.
Förlåt. Ja, vi låter er hållas till nästa primtalsavsnitt, får vi se om Magnus glömmer då.
Vi har faktiskt bara två avsnitt tills dess.
Men vi hörs nästa vecka. Ha det gott. Puss. Det första man ger upp som det blir.